Varsågod Anita, det lämnar vi över till dig.
Tack. Tack. Ja. Och det finns ett bokbord där ute och du har antagligen fått en broschyr också. Och då ville vi bara säga så här att det finns en hel del olika saker där ute och det kommer Ingrid att tala för dig om du letar efter något speciellt. Men jag tänker på en bok här som heter Se det osynliga. Kommit för några år sedan. Den har varit ute 3 gånger på Sveriges största New Age-bokklubb. För vi tänker så när vi gör böcker att det ska passa till alla. Man ska kunna ge våra böcker till vem som helst. Så det har gått mycket böcker och många slag här. Och det är en av dem. Och det finns en annan som heter Vem är den osynliga? Som också är lite sådär, ooh. Sen har jag ju mycket som är osynligt, men det är en annan sak. Det kan vi säga mer om senare. Men den osynlige, det är ju Jesus. När Moses, han liksom höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Då undrar man, vem är det? Och så har vi 50 vittnesbörd här. Det är också en sån man kan ge till precis vem som helst. Och precis vem som helst blev det på våran senaste vad blev den av? Orange. Ja. Det här var den senaste vi gjorde nu, en liten en som har en 30-tal vittnesbörd och det är från alla länder. Den är till för nysvenskar tänkte vi, så vi har gjort en väldigt enkel och väldigt kortfattad evangeliet och med alla dessa vittnesbörd från, vi har fått jobba mycket med folk från andra länder. Och sen visade det sig ju då, nu har vi översatt den till engelska, arabiska och farsi också. Och så visade det sig att då går den väldigt bra att ge till svenskar. För det är ju inte ämnat för dem ändå, så de har ju tagit ner garden liksom sådär. Det kan man ju läsa. Det finns en bilhandlare jag känner som ger den till varenda kund som kommer till hans företag om du känner honom. Mm. Så, de här böckerna, det finns ett bokpaket, 3 för 300 av de större böckerna och sen finns det mindre också. Och så kan man swisha, tala kontant eller få på faktura till sista november ifall man vill passa på att köpa julklappar. Ja, tack. Och allt som kommer in, det går till missionsarbete just nu med att vi jobbar väldigt mycket med sociala medier ut över världen. 2 av våra böcker går runt där och... Yes. Jesus, nu tackar vi dig för den här förmiddagen med förmånen att få lyssna till det du har att säga. Och vi ber Gud att du ska röra vid varenda en av oss. Du har en plan, en tanke och du har någonting för varenda en av oss. Och vi ber att du kommer och gör ditt ord levande. I Jesu namn. Amen. Ja, för några år sedan. Jag hade faktiskt passerat det här med pensionen, både steg nummer 2 liksom. Nu var det väldigt definitivt den där med en 7 på slutet. Och så sa jag där på hösten, gode Gud, vad vill du nu med mitt liv? Får jag lov att sluta och resa runt och predika, för det har jag gjort i 50 år. Får jag sluta och predika och skriva böcker och hålla på med det här? Eller vad tycker du? Och så hade vi en profetisk konferens i Uddevalla och det kom in lite olika talare och det var ju kyrkorna gemensamt, vi var i Pingstkyrkan och så sa Gud, nu kan du väl låta någon av alla de här säga någonting till mig sådär om vad jag ska göra nu. Och så kommer en som heter Buck Hudson och det var 5 år sedan han hade profeterat senast över mig, så det var inget vanligt. Och så kommer han upp och ska börja predika, så sa han, Anita, jag såg att du satt där. När jag kom in så såg jag dig. Och då sa Herren, nu kommer nästa fas i ditt liv. Kom fram här. Och så sa han, nu ska du träna dem som ska ta vid efter dig. Så nu ska du starta en helande skola. Och så ska du använda internet. Jag som alltså aldrig har använt en dator. Av vissa orsaker. Jag är inte totalt korkad i huvudet, men det finns lite andra orsaker. Det är annat som är lite igenkorkat här. Men internet, det du redan har skrivit, filmat, det som finns inspelat, och så ska du ha en internet bibelskola Och så börjar du och slutar med en helg där man får träna i detta med andens gåvor och alltihopa. Och så ska du ha många medarbetare med dig. Tack gode Gud, sa jag. Och det var 5 år sedan. Och det är fantastiskt att nu fick vi börja 5:e årskursen här. Där vi har lärt känna Monica i fjol förresten. Sen när man har gått så kan man nästa år få komma tillbaka som kamratstödjare och hjälpa till som medhjälpare och ta hand om hemuppgifterna när de skickar in dem varannan vecka. Och så när den här kullen som har börjat nu är klara så är det 200 som har gått. Och vilken nåd! Så när vi kommer någonstans nu så kan det gå ut ett mejl. Någon som vill komma och hjälpa till, ni som bor i den här delen av landet kan få komma och vara med som medhjälpare. Så slipper vi dra runt med team i Sverige. Enkelt. Underbart! Så, nu ska jag bara berätta lite grann. Jag har 3 faser i den här predikan, tror jag. Och jag ska börja med att bara berätta lite personligt. Att när jag var 12 år gammal så hände någonting speciellt i mitt liv. Jag uppväxte i en kristet hem i EFS. Och när jag var 12 år så tog jag emot Jesus själv. För man kan ju inte leva på föräldrarnas tro. Och när jag kom hem från det lägret så hände någonting strax efter. Jag var ute och gick på gatan i Löberöd, mitt i Skåne. Plötsligt så hör jag en röst, en grov mans röst. Som sa, du ska bli missionär. Och jag tittade mig runt. Fanns inte en människa någonstans på Stora Tvärgatan. Så då förstod jag. Nu är det Gud som talar. Och jag sa, ja, det vill jag bli. Mycket mer att säga om det. Men mycket äventyr i blodet. Och missionärer i släkten. Och jag sa, ja, jag vill. Sen började ett äventyr och sen har hela livet blivit ett äventyr. Men några år senare, jag var 15 år, så fick jag en synskada som gjorde att jag tappade nästan all synen. Och man trodde att jag skulle bli helt blind, men jag fick behålla lite grann. Då, och så sa jag, Gud, nu är det du och jag. Och med din hjälp så ska vi ta det här, klara av det här. Och så har jag fått lov att lita på Herren genom ett helt liv. Jag har alltså 2% syn, så där är det 1% på det andra ögat. Och det är fantastiskt hur mycket man kan se med det. Fast nu ska jag tala om att de här trapporna vill jag inte ge mig in i. För kanter och tanter och sånt, det är livsfarligt och de här är vassa. När jag var och talade på Storfilla i Stockholm på Rådmansgatan, där är ju 2 meter upp, åtminstone var det då för en 10 år sedan när jag var där. Då körde de gula och svarta såna här jättetydliga tejp som man har av den här anledningen för såna här blindstyre som jag. Så, men jag har bara en enda gång ramlat ner för en estrad och det är inte så kul. Lite genant när alla tittar på. Så nu håller jag mig här nere. Är det okej?
Yes.
Ser du inte så får du väl... Det är ingenting att titta på. Så blunda och lyssna. Yes. Men vad som sen hände var att jag fick inte lov att fortsätta att gå i skolan. För då visste man inte om optiska hjälpmedel. Utan man trodde det var farligt om jag ansträngde mig. Så jag på egen risk gick jag klart högstadiet eller realskolan som det då hette. Men jag fick absolut inte gå gymnasiet. Och då gick jag en månads bibelskola. Jag var 16, var på nästan 17. Gick en månads bibelskola. Sen åkte jag ut som evangelist och blev anställd i EFS. Och det höll jag på med sen i 4,5 år. Vi startade ekoteamet. En del har hört om det kanske någon gång. Ekoteamet, och sen blev det signalerna och vi åkte runt i landet. Och med skivor och musik och en av Sveriges första gruppen med elinstrument i kyrkorna. Whoopidoo. Ja, men vi lyssnar inte på dem nu för det var stenålder och så. Men det blev ett spännande liv. Så sen fick jag då börja att läsa med öronen. Och så kompletterade jag och kom in på Socialhögskolan i Stockholm. Och då det där det första året. Nu fattar du att jag har alltså inte läst en bok nu sedan jag var 15 år gammal. Det sista jag läste, det var Utvandrarna, Vilhelm Moberg. Sen har jag inte läst något mer. Jag har skrivit en hel del böcker, men det är något helt annat. Men i alla fall, spännande liv blev det nu. Jag började i Stockholm på Sköndal. Och så var det någon som läste en bok för mig som många av er känner till och kanske läst. Och så. Korset och stiletten med David Wilkerson. Ja, jag tänkte, så fantastiskt! Woo! Och så jag köpte 3 stycken och så skickade jag in det till 3 stipendiefonder. Och så sa jag, jag vill att ni läser den här boken. Sen skulle jag vilja ha pengar och åka dit ett halvår och besöka detta Teen Challenge. Och folk säger, inte klok. Så kan man väl inte göra så? Det kan man väl. Why not? 2 av 3 stipendiefonder gav mig pengar till det. Folke Bernadottes minnesfond och någon till. Så med det så åkte jag 1968. Med mina 2% syn så åkte jag till USA alldeles själv på ett halvårs äventyr. Fast det blev mycket mer än ett halvår. Och så mycket spännande hände första året där. Och så upplevde jag sen hur Gud kallade mig att byta linje från sociala till teologiska studier. Gå en pastorsutbildning. Och det här var ju fullständigt omöjligt. Men det här är en lång historia och den ska jag inte ta nu. Men Herren gjorde ett mirakel, så utan pengar, utan ett stort bankkonto, utan allt det där som krävs för att man ska få visum och studera som utländsk student. Herren, han drog mig förbi alla regler och fick mig i kontakt med rektorn på den bibelskola jag sen kom till. Som när jag förklarade för honom, och de kunde inte ta utländska studenter, så sa han, du, vi har precis fått licensen och du blir den första utländska studenten här. Jag fyller i dinan, nu var det en vecka kvar tills min ansökan skulle vara inne till immigration i USA. Och jag hade ingen skola, inga pengar, ingenting. Och så sa han, jag fyller i din blankett och skickar in den till immigration och jag går i borgen för din ekonomi. Välkommen till hösten. Och på det började jag i en skola som var Assembly of God och en organisation till tillsammans. Vilket gjorde att till slut så blev jag pingstpastor innan jag kom tillbaka till EFS. Och hade en acceptabel stil så där, så jag passade in överallt. I alla fall. Men då hände någonting andra dagen. För jag hade inte berättat för någon att jag inte kunde läsa. För när jag skulle beställa böcker inlästa på band som man måste göra. Och jag hade skaffat adressen till American Foundation for the Blind. Så upplevde jag hur Herren sa, jag ska ta hand om dig. Häftigt tänkte jag. Nu äntligen så ska jag bli hela. Det var många som hade vett för det. Så jag säger ingenting och rektorn visste ingenting. Annars hade han kanske inte tagit in mig. Ja. Så kom jag andra dagen till skolan och andra dagen skulle vi köpa våra böcker. Stora, tjocka, teologiska saker. Och jag kunde ju inte läsa. Och då blev det jobbigt. Då var det liksom han där nere som satt på min axel och sa, du är en idiot. Nu har du fullständigt gjort bort dig. Nu får du packa din väska och åka hem till Sverige. Då sa jag, Gud, tala till mig. Och den kvällen när vi hade möte, så kommer ett profetisk hälsning till mig. En äldre kvinna kommer fram till mig. Visste ju ingenting om min syn. Och så säger Herren så här. Jag ska hela dina blinda ögon. Men tills det sker så ska du gå i tro som om du redan kan se. Så ska jag ta hand om resten. Och du vet, det blev ett spännande avtal. Du fattar att det har blivit spännande, va? Så kom ju 2 dagar senare så var det dags för idrott och då skulle vi spela American baseball, you know. Och brännboll, det är ju lätt som en plätt. Man kan binda för ögonen och spela baseball. Det var rakt upp i luften och så ett platt trä så kan man träffa. Men baseball är helt omöjligt för man står 10 meter bort och så har man ett runt slagträ. Och så ska man träffa en boll som kommer farande. Och jag tänkte, nu måste jag ju be mig ledigt här ifrån idrott i höst. Men så tänkte jag, men Gud sa ju att jag skulle ju vara som om jag kunde se så skulle han ta hand om resten. Så jag tänkte, jag måste i alla fall gå ut och prova. Så jag gjorde det och så sa, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det var ett ord jag också hade fått. Så jag tänkte, då sa jag, Jesus, hjälp mig. Alltså det här är en fantastisk bön. Jag rekommenderar den. Den passar i alla lägen. Säg, Jesus, hjälp mig. En gång till. Jesus, hjälp mig! För han vet precis vad du behöver hjälp med. Och det visste han när jag sa det. Så när jag började snurra det här så skickade han en ängel och såg till att jag träffade bollen. Och sen fick jag springa också och spela baseball hela säsongen. Och då sa att jag spelar bättre än de flesta tjejerna i teamet. Det här var på college-nivå nu. Och de hade spelat sedan de var barn. Men ängeln som var med mig visste precis. Och så får jag berätta en sån grej till, sen så ska vi syssla med helt andra saker. Men lite senare så hade jag ju berättat för en familj om att jag brukar fuska. För det fick jag ju göra på skolan också när jag inte kunde läsa böckerna. Jag fick ju be och lyssna och anteckna med en stor tuschpenna sådär i ett block. Och sen fick jag be på skrivningarna och tentorna. Och vet du, alltså Gud, han visste svaret på alla frågorna. Det är inte illa. Nej, men det är ju han som har, det var ju teologi och allt det här också. Men tänk att jag till och med fick, sen vet han kemi och annat också, för han har gjort alltihopa. Så jag fick till och med ord som jag inte kunde på engelska, rätt stavat och allting. Så jag har aldrig haft så bra betyg, varken för eller senare när jag pluggat. För att Gud ville visa mig att jag kan lita på honom. Och det gör ju att vi idag kan hålla på med det vi gör. Det där blev ett träningssträcka för mig i att fullständigt lita på Gud för det som är absolut omöjligt, för det var det. Men så kom jag ju då till den här bowlingen då med ett annat par, och Gud hade väl tänkt sig att nu skulle han visa för dem vad som kan hända. Eftersom jag sa att jag brukar fuska, jag brukar be. Ni kan alla fuska, okej? Det är helt okej. Först vi har en liten kille som är 10 år i vår församling, och en dag så kom han hem från skolan och så sa han: pappa, jag har fuskat i skolan idag. Vi hade skrivning och jag har fuskat. Har du det? Vad gjorde du då? Jo, jag bad och Gud talade om svaret för mig. Och sen så tyckte han att han skulle få berätta det på föräldramötet, så fick han berätta det för fröken också, att han faktiskt hade fuskat. Men vet du vad? Det är okej. Jag vill bara säga det. Jag har hållit på med det jättemycket. Men du måste ändå plugga. Gör allt vad du kan. Och så ber du att han påminner dig om det du har hört och lärt dig. Det var så jag gjorde det. Okej. Så inga lathundar här nu som ska susa igenom livet på en räkmacka och tror Gud fixar allt. Nej, nej. Du gör ditt bästa. Men nu var vi i alla fall i bowlinghallen här. Och då tyckte väl Gud att nu skulle han visa något. Och jag har ju aldrig bovlat innan. Jag ser inga käglor. Men jag fick rikta in mig åt rätt håll. Och slänga iväg den här bollen. Och sen får jag den ena strejken efter den andra. Så när jag var klar så hade jag 225 i poäng. Är någon som har fått det första gången du bovlade? Aldrig. Nej, det är inte många som börjar där. De sa det var lite mer eller mindre professionellt. Så managern för den här bowlinghallen kom fram till mig efteråt och så sa han: jag har stått här och kollat på när ni har bowlat här och jag undrar, skulle du kunna tänka dig att representera våran bowlinghall i tävlingar? Varför jag säger tack så jättemycket för erbjudandet. Men det är faktiskt så att jag är nästan helt blind och jag ser inga käglor och jag har aldrig bovlat innan. Men tack så mycket. Och där slutade min bowlingkarriär. Sen blev det inget mer av det. Jag ska ta en personlig sak till här. Eller två. Men sen gifte jag mig med en amerikan. Gav mig namnet Barker. Jag har 3 barn och en massa barnbarn och så här. Men då första barnet Michael, som nu är 45, när han föddes så hade han cancer och vattenhuvud. Och jag ska inte berätta hela den historien nu. Den finns i böcker. Nästan varje bok har med något inslag av det här. Men det här var första gången som jag fick vara med och se ett helande. Därför att jag hade blivit lite knockad i det här med tron. För när jag kom till USA till Teen Challenge, och så var det en nyfrälsta killa som precis hade kommit från gatan och varit frälsta i ett par veckor och hört att Jesus helar och kanske sett något också, så var jag ju ett tacksamt objekt för dem. Så de här två killarna, de kom och sa: kan vi sätta på en stol här borta så ska vi be för dig? Det var inte på något möte eller så. Men skulle de testa här, och så bad de, och jag skulle blunda, och så bad de och stod på där ett tag, och så sa de: titta nu, ser du någonting? Ja, det är väl ingen... Nej, det var ju liksom ingen skillnad. Så, du har ju ingen tro, sa de. Och så gick de och där satt jag. Då blev jag så där lite knockad, så där kvaddad lite grann. Så vår Herre, han fick ju ta mig en helt annan väg sen och börja visa mig vad han kan göra. Så när vi fick höra, när Michael var 6 veckor gammal och man upptäckte på en kontroll att hans huvud hade vuxit alldeles för mycket från födelsen, och vattenskalle, och där man sen opererar in en skunt och det ger väldigt mycket problem och så här. Och så andra dagen på sjukhuset så gjorde man en bröströntgenrutin och hittade en cysta, tumör, någon klump av något slag som var lika stor som hjärtat bredvid ryggraden i ryggen. Och så sa man: imorgon så ska vi ge en allvarlig test här som heter luftskalle, och förra veckan dog ett barn i den testen. Då rasade hela min värld samman. Och nu bara visste jag att Michael skulle dö. Så jag satt bredvid hans säng och jag bara grät. Jag hade planerat vad jag skulle göra med hans säng och med hans kläder nu när han skulle dö. Och ingen läkare kunde prata med mig, för jag bara grät. Plötsligt så kommer ett ord till mig, och det kommer till mig på svenska. Och det var: gör er inga bekymmer. Filipperbrevet 4, 6 och 7. Gör er inga bekymmer, utan låt i allt era önskningar bli kunniga inför Gud med åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och plötsligt så blev jag alldeles fridfull och lugn, och jag blev glad. Jag tänkte: oj, Michael ska dö och jag är glad. Nu har jag blivit knäpp, tänkte jag. Men sen gick det ju upp för mig, men bibelordet kom ju till mig på svenska. Och jag tänkte aldrig på svenska då, för jag hade bott i USA i 4 år. Och då förstod jag: det är Gud som talar till mig. Och jag var glad där på eftermiddagen när jag åkte hem, och min man då. Och jag, så satt vi där och gav tillbaka Michael till Herren. Och så sa vi: det här är min första lektion i helande. Vi sa: Gud, nu får du göra vad du vill. Antingen hela honom eller låt honom få flytta hem till dig. Här fanns ju inget mitt emellan. Och när vi hade gjort det, överlämnat honom. Och det är en av mina viktigaste lektioner i tro. Att våga lita, överlämna till Gud. När det gäller någon nära anhörig som man annars är så känslomässigt involverad med. Så att man ber bara i panik och fruktan och allt möjligt. Men tänk att få överlämna och säga: tack Gud, nu tar du hand om det här. Antingen får du ta hem honom eller hela honom. Och sen satt vi och sjöng lovsånger i flera timmar där. Och innan vi gick och la oss så upplevde jag hur Herren sa: många läkare ska få bevittna ett under. Och så blev det. Och denna fantastiska historia får du läsa om du vill höra mer. Men nästa morgon så sa läkarna när jag kom in: vad har hänt med dig? Igår grät du hela tiden och nu bara lyser det om dig. Ja, jag tror Gud ska ta hand om Michael, sa jag bara. En vecka senare visade de på diagram att just den dagen hade hans huvud slutat att växa onormalt. Så de behövde aldrig operera in någon skjunt. Tumören, eller det som de hade sett, de sa: det tar bara 20 minuter, vi ska bara göra en titthålsundersökning och se vad det är för något. 3,5 timme senare kommer kirurgen och berättar att det var cancer. Hade han inte kommit in på grund av huvudet hade de inte hittat tumören i tid, och han hade inte fått leva. Han fick strålbehandlingar i 3 veckor. Han tappade inte vikt på hela den tiden, trots att han inte åt på 16-18 timmar om dygnet. Och han blev piggare än andra barn i den åldern. Sen blev han helt normal och busig efter 1 år eller så där. Men det gjorde att så många läkare, cirka 200 barnspecialister, kom för att titta på The Miracle Baby, som han kallades. Och man sa att Av alla läkare, stod det i läkarjournalerna efteråt, av alla läkare som har undersökt The Miracle Baby, Michael, så finns det ingen som har en bättre förklaring än föräldrarnas. Att det är ett Guds under. Det här är Amerika, där kan man skriva så, det får, kan man inte i Sverige. För här är man så stora i korken så att det går inte att erkänna att det finns någon som är större. Ja, i alla fall, så var det. Under en lång period var han elitsoldat i amerikanska armén. Så han blev helad. Det var Michael. Och så kom vi till Sverige 78. Och jag började jobba i Hörby, anställd i EFS, då, ungdomspastor och så här. Och så kom handikappåret 81. Och då kom det här erbjudandet om lönebidragstjänster för de som är handikappade och jobbar i ideella organisationer. Varpå jag fick möjligheten till detta. Och när det blev godkänt så sa jag till min distriktsföreståndare i EFS, får jag göra vad jag vill nu då? Ja, vad vill du då göra? Jo, jag vill starta, bygga en studio. Fortsätta med inspelningar som jag gjort innan och starta ett förlag och resa och predika. Det har vi gjort nu i 37 år. Och miraklet började sen med att vi fick börja skriva böcker. När plötsligt, jag har en sån här stor läsapparat och skärm där man inte klarar mer än 5-6-7 minuter av att texten rullar halv decimeter bokstäver. Och så sitter jag 2 decimeter framför skärmen och ser de här bokstäverna rulla. Och då blir man sjösjuk. Om du inte vet hur det känns så mår man pyton, illa, ont i skallen och vill bara gå och lägga sig. Så blir det varje gång man sätter sig där. Man har hållit på mer än 5-10 minuter. Så sånt hade jag haft i många år. Plötsligt så gör Gud någonting. Och jag sitter framför skärmen på grund av att doktorn sa att jag skulle sitta stilla. För det var något fel på ögonen så jag skulle inte röra mig så mycket just då. Och då kom Guds ande över mig. Och så började jag ta en penna och börja sitta och skriva. Och så kunde jag skriva timma efter timma. Det är mikroskopiskt smått, sen uppförstorat. Med en kulspetspenna har jag skrivit mina böcker. Pyttesmått så jag kan lägga till en extra linje på samma rad i kollegieblocket. Och sen lämnar vi, jag kan inte läsa det själv, men jag kan lämna ifrån mig sen till andra som gör bra text av det. Och journalister och andra som jobbar med texterna och har en jättestab med medarbetare. Men innehållet har jag fått vara med och stå för det i alla fall. Och så var det i början till förlaget. Och så kom vi så småningom till Afrika för att tala på en stor kvinnokonferens där. Och så kommer, hade precis boken Det finns frihet blivit klar på svenska. Och så kommer en kvinnlig evangelist där, väldigt starkt profetisk. Hon visste ingenting om mig mer än att jag var blekansikte bland annat 7000 färgglada kvinnor. Och så började hon att profetera över mig om en bok och sa, den boken, den är inte bara till för Sverige utan den ska ut över hela världen och den ska ta dig ut över världen. Och sen började jobbet i 4 år med att översätta den till engelska. Under tiden som den översattes till ryska och mandarin och ett antal andra språk. Och precis det Gud sa när jag var 12, du ska bli missionär. Det blev på ett helt annat sätt. För det finns inget samfund som skickar ut ett sånt här blindstyre någonstans i världen. Tänk på alla ormar, tänk på alla hål i marken och all koskit de har och allt vad det nu är. Det går ju inte att skicka runt en sån här. Då fixar det här ändå på ett helt annat sätt. Och idag så får de gå genom sociala medier och nätet ut in till dessa. Och böckerna får ligga på appar så att de kommer in i bakom de här ja, i arabvärlden och på persiska och så här. Det är jättespännande. Jag begriper ingenting av det. Men i alla fall så fick vi vara med. Och nu ska jag inte säga så mycket mer om den här delen. Men nu ska vi ta och läsa ett bibelord. Och så säger du, äntligen, hon har ju bara babblat nu en lång stund. Men tycker du att det är lite spännande att se att Gud faktiskt han hade kollen. När han sa att jag skulle bli missionär. Och så får vi faktiskt idag. Jag ska säga, det är inte allt som blir rätt och så. Så att han får ju faktiskt skylla sig själv. Och här är ibland så blir det lite tokigt. Men jag ska berätta, innan vi åkte till Kina första gången, så hade jag varit med min man då, Erik, och någon till, så var vi i Östergötland och hade en helgsmöten. Och på söndagen när jag hade predikat färdigt, så var jag så äggad och taggad. För nu så, när vi kom hem så skulle vi packa om resväskan. Vi skulle leda en resa till Tunisien. Med sina må bra resor brukade vi åka dit. De har andra som ser också som leder resan, men jag får prata lite. Och så, och det är tur. Men sen när vi hade varit i Tunisien så skulle vi åka till Kina. För att eftersom boken hade gått ut till 10 000 pastorer där, och så skulle vi följa upp det med pastorskonferenser. Och jag hade aldrig varit i Kina innan. Åh, vad spännande. Jag hade Kina missionärer i släkten. Och så det här var jättespännande. Så när jag hade predikat färdigt och gick och satte mig, och Erik, min man, satt ju på första bänken som alltid, så gick jag ner och så la jag min arm runt hans hals och sa jag, åh, nu är det över. Nu åker vi hem. Det var bara det att Erik hade precis gått ut. Så det var en annan snubbe på första bänken. Han med powerpointen. Så jag fick ju gå upp på scenen igen och be om ursäkt. Så nu blev det alldeles fel. Nu har jag bytt hem fel kar här. Ja, så kan det gå. Nu läser vi från 1 Petrus 2, 24 och 25. Varsågod, Ingrid.
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.
Mm. Och nu ska vi inte längre snacka om baseball och brännboll och felkarar och allt möjligt sånt här och turnerande. Nu ska vi röra oss in på det här djupet av gudomligt helande. Och den nåden att vi har fått vara med och få stå med i och se vad Gud vill göra, upprätta, hela och läka och förvandla i våra liv. Och nu ska jag med några enkla meningar få tala om vad det innebär att genom hans sår är vi helade, stod det i den här versen. Så om du bara sluter dina ögon just nu. Här har vi 7 punkter, 7 olika sår, typer av sår som Jesus fick i sitt lidande och sin död på korset. Och det var med och betalade priset, banade vägen för ditt och mitt helande. Så slut gärna dina ögon och så tänker du. Genom hans sår är vi helade. I Getsemane kampen, när han i ångest svettades droppar av blod för själens helande och frihet från ångest. Detta gör det möjligt för oss att leva i psykisk hälsa, fyllda av andens frukter. Såren efter törnekronan till helande för våra sinnen. Detta gör det möjligt för oss att tänka Guds tankar. Hans vanställda ansikte till upprättelse för vår självbild. Detta gör det möjligt för oss att se på oss själva med Guds ögon, skapade till hans avbild. Såren på hans rygg efter 39 piskslag med en piska där det var 63 järnbitar inflätade. Såren på hans rygg till helande för alla sjukdomar. Detta gör det möjligt för oss att bli helade och leva i fysisk hälsa. Såren efter spikarna i hans händer, till förlåtelse och frihet från våra syndiga gärningar. Detta gör det möjligt för oss att leva i hans vilja och göra hans gärningar. Såren i hans fötter till förlåtelse och frihet från att gå våra egna syndiga vägar. Och detta är den synd som skiljer oss ifrån Gud, att vi går våra egna vägar. Detta gör det möjligt för oss att gå Guds vägar. Vattnet och blodet som kom ut från hans sida till födelsen för Kristi kropp på jorden. Och det blir vi en del av i frälsningen.